att Guds riket är här. Det var lite grann av det som Britt-Marie också läste här i inledningen. Och som jag talade lite försiktigt om förra söndagen. Eller senast vi var samlade i varje fall. Och utifrån Herrens bön. Idag skulle jag vilja tala utifrån Herrens välsignelse. Egentligen så brukar man i gudstjänstlivet ha välsignelsen i slutet av gudstjänsten. Och det ska vi också ha. Men vi ska börja predikan med den också. Den lyder: Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Den här välsignelsen handlar om Guds närvaro. Guds närvaro bland sitt folk. Det var uppdraget som Gud gav till prästerskapet, att de skulle läsa välsignelsen över folket och på det sättet markera och manifestera att Gud är hos er. Han låter sitt ansikte lysa över oss. Det talar om Guds välbehag till sitt folk, till sitt egendomsfolk och till oss som hans barn. Att han vänder sitt ansikte till oss, det visar på att han ser oss där vi finns. Han vill låta sitt ansikte lysa över oss och han vänder sitt ansikte till oss. Att vi blir sedda. En modern situation för många människor idag är att, eller en modern, den har väl alltid funnits där, att man vill bli sedd. Och man gör allt man kan för att bli sedd på olika sätt. Och markerar det på olika sätt. Försöker göra så att människor ska se en. Och den som inte känner sig sedd blir ofta också, vad ska jag säga, känner sig besviken. Och förtvivlad. Och någonting som är vår tids moderna, ska säga, sjukdom som breder ut sig mer än någonsin bland oss människor. Det är denna med ångest och förtvivlan. Modlöshet. Man känner sig inte sedd. Men Gud ser oss. Och Gud ser dig. Ifrån andra Moseboks 33 kapitel. Så möter vi en situation där Moses känner sig förtvivlad. Har upplevt en situation där folket har vänt Gud ryggen, helt enkelt. Han hade varit uppe på berget för att tala med Herren. Och sökt Herrens ansikte. Och han hade fått ett tilltal. Gud hade skrivit ner lagens tavlor på sten. Och gett honom budskapet att det är det här du ska dela till folket. Det hade varit 40 dagar av stillhet och bön på berget. Och så kommer Mose ner. Och möts av sång och glädje. Och han kunde inte begripa vad det är som har hänt i lägret. Men jag har varit uppe på berget. Och han blev varse att de har tillverkat en gudabild. Av guldet de hade samlat in från alla som fanns där i lägret. Allt de kunde få tag i av guld hade de smält ner. Och så blev det en guldkalv, säger de, förklarade det för Mose. Och han i sin förtvivlan, han går och talar med Gud än en gång. Och utgjuter sitt hjärta. Och så säger han så här, han ber ifrån vers jag läser från vers 11. Då säger vi hur Herren talar med Mose. Han hade en speciell relation, Mose, med Herren. När vi tänker på den här välsignelseorden jag läste i inledningen. Herren talade med Mose ansikte mot ansikte, som när en man talar med en annan. Sedan vände Mose tillbaka till lägret, men han kände det Josua, Nuns son, som var en ung man, lämnade inte tältet. Mose sa till Herren: se, du säger till mig, för detta folk dit upp, men du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig, fastän du har sagt, jag känner dig vid namn, och du har också funnit nåd för mina ögon. Om jag alltså nu har funnit nåd för dina ögon, så låt mig få veta dina vägar och lära känna dig, så att jag må finna nåd för dina ögon. Och tänk på detta, att detta folk är ditt folk. Jag tänkte på det här, den här versen, var lite påminnelse om, påminner lite grann om versen som Britt-Marie läste från Saltaren. Och Herren sa, jag ska själv gå med mig och låta dig få ro. Han svarade, om du inte själv vill gå med, ska du inte alls låta oss dra upp härifrån. Till hur ska man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon, om inte därigenom att du går med oss, så att jag och ditt folk utmärks framför alla andra folk på jorden. Hur ska man kunna veta om det här folket är ditt folk, om inte därigenom att du går med oss, så att jag och ditt folk utmärks framför alla andra folk på jorden? Och det här kanske lite, jag tror att grundtextens ord egentligen handlar mer om, inte framför, utan bland alla andra folk. Där vi nu finns, bland alla andra folk. Vi ska leva i världen, men inte av världen. Vi ska inte vara en sån där exklusiv utmärkt klubb som avskiljer oss från alla andra, utan vi ska finnas i världen, som världens salt och världens ljus. Men Mose hade en poäng. Han ville att Gud skulle vandra med dem. Att han skulle tydligt visa att det var hans folk. Och därför så att han därigenom gick med dem. En bön som jag tror att vi behövde uppdatera till vår tids situation. Att Gud finns bland sitt folk. Om inte det vore så är det meningslöst, det vi håller på med, om inte det är så att Gud finns med oss. Och vi bör ha den bönen på våra hjärtan som Mose hade i den här situationen, att om vi ska fortsätta vandra, så är det ett ultimatum att du går med oss, annars är det lika bra att vi lägger ner vandringsstaven här och nu. Utan vi vill fortsätta på ett villkor, och det är att du går med oss, så att det märks. Så att det märks att du är med oss. Och hur skulle det märkas att Gud vore med oss idag, om inte därigenom att Gud gjorde det övernaturliga bland sitt folk? Det som inte är normalt, eller som inte är vanligt. Att det här är ingen syförening som samlas, utan det här är Guds församling som samlas. Och där i Guds församling så finns Gud själv med. Och där Gud finns, där kan allt hända. Vad som helst. Gud är ande, och där Guds ande är, där är frihet. Är det någonting som människor behöver idag, så är det befrielse. Oket har gått sönder. Jag tror att året som vi har inlett nu och som ligger framför oss kommer att bli ett gudomligt år. Då vi har blivit mer beroende av Guds närvaro än någonsin tidigare i vår levnadshistoria. Jag har kommit över 50 plus. Och jag har varit med om situationer och tillfällen då man har märkt tydligt att Guds närvaro. Men jag vill påstå att det är ingenting mot vad som kommer att ske när Gud visar sig bo bland sitt folk. Och han vill göra det. Han vill visa att det är hans folk. Han vill göra en tydlig markering. Att det vi gör är ingen föreningsverksamhet. Även om vi har den stämpeln ute i svenska samhället. Att det här är en förening. Vi har föreningsstadgar. Och vi är enligt den synen så att säga. Att vi ska ha föreningsmöten. Församlingsmöten där stadgeenliga beslut ska fattas och så här, även om vi inte fattar någonting av det vi gör, så ska det fattas ändå beslut. Men vad fattas oss? Ja, det fattas att Gud manifesterar att han är med oss. Att det här är inte en förening, utan det här är en gudomlig organism. Det är Guds församling som Gud bygger. Och det måste vi få klart för oss. Och om vi inte har fått det klart för oss, så måste vi be att Gud uppenbarar det för oss. Så att vi får klart för oss att vi tillhör en gudomlig församling. Där Gud själv, Jesus, är huvudet och vi är lemmarna. I det 24 kapitlet i Andra Mosebok. Så hamnar vi i situationen där förbundet skulle manifesteras på Sina i berg. Och då läser vi från vers 12. Herren sa det till Mose, Andra Mosebok 24:12. Stig upp till mig på berget och bli kvar där, så ska jag ge dig stentavlorna med lagen och budorden som jag har skrivit till undervisning för dem. Då gav sig Mose av tillsammans med sin tjänare Josua, och Mose steg upp på Guds berg. Men till de äldste sade han: vänta på oss här till dess vi kommer tillbaka till er. Aaron och Hur är hos er, och den som har en rättslig fråga får vända sig till dem. Han förberedde dem att det kanske kunde ta tid det här, att vara tillsammans med Herren uppe på berget. Mose steg sedan upp på berget, och molnskyn övertäckte berget. Herrens härlighet vilade på Sina i berg, och molnskyn övertäckte berget i 6 dagar. Men på 7:e dagen kallade han på Mose ur skyn. Och Herrens härlighet såg för Israels barn ut som en förtärande eld på toppen av berget. Mose gick mitt in i molnskyn och steg upp på berget. Sedan blev han kvar på berget i 40 dagar och 40 nätter. Herrens härlighet. Den är på något sätt någonting som vi kanske skulle uttrycka som något osynligt. Någon närvaro om någonting. Osynligt, men ändå närvarande. Men jag tror inte Gud har förändrats. Utan jag tror att Guds härlighet kan bli synlig för oss. På samma sätt som det var för Israels barn. Att de såg Guds härlighet. Och ni vet resultatet. Vi kan läsa ifrån det fjärde Mosebokens 13:e kapitel. Från vers 24. Fjärde Mosebok 13 och 24 och framåt. De kom till Druvdalen. Det här var alltså när de hade sänt ut de här spejarna som skulle bespeja landet. De kom till Druvdalen. Där skar de av en gren med en ensam druvklase. Den bars sedan på en stång av 2 man. Dessutom tog de granatäpplen och fikon. Platsen kallades sedan Druvdalen på grund av den druvklase som Israels barn skar av där. Efter 40 dagar vände de sig tillbaka sedan de hade bespejat landet. De gav sig iväg och kom till Mose och Aron och hela Israels menighet i öknen Paran i Kadesh, där de avgav rapport för dem och hela menigheten och visade dem landets frukt. Och de sa till Mose: vi kom till det land som du sände oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung, och här är frukt därifrån. Men folket som bor i landet är starkt och städerna är befästa och mycket stora. Dessutom såg vi avkomlingar av Anak där. Amalekiterna bor i Negev, hetiterna, jebusiterna och amoréerna bor i bergsbygden, och kananéerna bor vid havet och utmed Jordan. Men Kaleb lugnade folket inför Mose och sade: låt oss genast dra dit upp och inta landet, sannoliken vi kan göra det. Men de män som hade gått upp med honom sade: vi kan inte dra upp mot detta folk, ty det är för starka för oss. Och inför Israels barn talade de illa om det land som de hade bespejat och sa: det land som vi har vandrat igenom och bespejat är ett land som förtär sina inbyggare, och allt folk som vi såg där var resliga män. Vi såg också jättarna där. Anaks barn kom från jättestammen, och vi var som gräshoppor i deras ögon, och så var vi också i deras ögon. Hur känner du dig? Känner du dig som en gräshoppa? Då är ju i varje fall inte hoppet ute. Det är inte hopplöst. Livet för en gräshoppa är inte hopplöst. Jag vet inte om det fanns en parallell till detta, men det fanns en sak som var parallellen med Mose uppe på berget i 40 dagar. Quarant på franska betyder karantän. Av någon anledning. Att man behöver ibland vara inför, så att säga, för sig själv. För att utestänga möjligheter eller risker för att bli anfäktad av och sjukdomar och så här. Och sen kan man träda fram i... Det återkommer gång på gång det här talet om 40. I Bibeln. Och jag vet inte, men de bespejade landet som Gud hade lovat dem. Ska vi ha klart för oss. Det var inte liksom en nyck de fick att de skulle ge sig dit och se vad som fanns där, utan de hade ju fått det landet som ett löfte av Herren. Ett land som flyter av mjölk och honung. Och Josua och Kaleb och deras vänner, de drog dit och beskådade landet. Och de skar en druvklase och bar den på en stång mellan sig, två män. Du kan tänka i den druvklasen. Och så kommer de och så avlägger Kaleb rapporten. Det var sannoliken ett land som flöt av mjölk och honung. Och kom nu, vi ska verkligen inta det. Ja, märk väl att Kaleb och Josua hade sett samma sak som de här som kände sig som gräshoppor. Jag undrar vad Kaleb och Josua kände sig som. Jag tror inte de kände sig som gräshoppor i det här avseendet. Utan jag tror att Josua och Kaleb, de kände sig som lejon. Kom nu så ska vi i sanning inta det här landet. Gud har lovat oss detta. Hur ser du det på dig själv? Den svenska folksjälen. Ja, inte är jag så mycket. Inte ska väl jag. Vi måste vända den här trenden som Guds folk. Vi måste bli besmittade av Kaleb och Josuas ande. Som säger att i sanning så ska vi ta den här staden. Amen. Den här bygden ska vi vinna för Herren. Därför att Gud har kallat oss till detta. Det är ingen nyck, ingen dum idé som vi har fått, utan vi har fått den ifrån Herren. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. Känn ingen oro, säger Jesus. Tro på Gud och tro på mig. Min frid ger jag er. Är det någonting som är eftersökt och som människor behöver idag, så är det frid. I en orolig värld. När vi ser på nyheterna nästan varje dag idag, så förskräcks man. Och rapporter från Syrien. Vi hade en syrisk familj hemma hos oss igår, som berättade om att de har svårt att äta. Det är för att de tänker på sina familjer i Syrien. De har ju också sett bilderna från städer som har varit isolerade i över 6 månader. Där människor ser ut som levande döda. Och jag påminns om hur vi fick bilder kablade ut till oss ifrån minnesbilder ifrån andra världskrigets grymheter och koncentrationslägren. Där man såg utmärglade människor som var som enda de hade på benstommen var skinn. Inga muskler eller fettvävnader på något sätt, utan de var utmärglade. Och hur reagerar världen idag? När vi minns hur det var på 70-talet när Biafra-krisen var som värst, hur människor ställde sig upp för att säga det här måste bli ett slut på det här, och pengar strömmade in och vände trenden. Nu kablas nyheterna ut på ett helt nytt sätt över situationen i världen. Och vad händer i världen? Vad händer i Sverige? Man stänger gränserna. Gud hjälper oss. Gud förbarmar sig över Sverige. Vi behöver be för Sverige. Men Gud vill vända sitt ansikte till oss. Till sitt folk. I 14 kapitlet i 4 Mosebok. Efter den här rapporten så blir det ett resultat bland folket. Vem vill man tro på? Vill man tro på dem som talar kritiskt, eller vill man tro på dem som talar positivt? Det var 2 män som talade positivt, och resten, de kände sig som gräshoppor. Då började hela menigheten ropa och skrika, och folket grät den natten. Alla Israels barn knotade mot Mose och Aron, och hela menigheten sa till dem: om vi ändå hade fått dö i Egypten, eller om vi ändå hade fått dö här i öknen. Varför leder Herren oss in i detta land där vi måste falla för svärd, och där våra hustrur och barn ska bli fiendens byte? Vore det inte bättre för oss att vända tillbaka till Egypten? Och de sa till varandra: vi väljer en anförare och vänder tillbaka till Egypten. Då föll Mose och Aron ner på sina ansikten inför hela den samlade menigheten av Israels barn. Och Josua, Nuns son, och Kaleb, Jefunnes son, som var med bland dem som hade bespejat landet, rev sönder sina kläder. Vi talar om en frustration och en uppgivenhet som inte kan liknas vid någonting annat än en total katastrof för dem. Om vi ändå hade fått folket med oss. Om de hade sett oss som de här lejonen, men de stirrade sig blinda på de här eländiga gräshopporna. Och sa till hela Israels menighet: det land som vi har vandrat genom och bespejat är ett mycket, mycket gott land. Och Herren har behag till oss. Om Herren har behag till oss ska han föra oss in i det landet och ge det åt oss. Ett land som flödar av mjölk och honung. Men var inte upproriska mot Herren och frukta inte för folket i landet. För det ska bli som en munsbit för oss. Hörde lejon anden. En munsbit för oss. Deras beskydd har vikit ifrån den, men Herren är med oss. Frukta inte för dem. Men hela menigheten ropade att man skulle stena den. Då visade sig Herrens härlighet i uppenbarelsetältet för alla Israels barn. Ja, alltså jag vet inte riktigt. Men jag tror att vi skulle behöva ägga upp oss ifrån den här gräsrotsnivån där gräshopporna finns. Och höja vår blick lite högre ovanför gräset. Om vi nu ska bespeja landet, så är det inte att vara där nere i gräsrötternas nivå, utan då måste vi klättra upp på klipporna och bespeja och se och se och se det Herren har lovat oss. Att allt vad som Herren hade lovat fanns där. Ett land som verkligen flyter av mjölk och honung. Ett land som är mycket, mycket gott. De vidhåller detta, Josua och Kalen. Om Herren har behag till oss så ska han föra oss in i det landet och ge det åt oss. Ett land som flödar av mjölk och honung. Herren är med oss. Frukta inte för dem. Snacka om att försöka gå emot den här motståndsrörelsen. Jag undrar om de inte använde ändå fel taktik. Ibland när flickorna var mindre så brukade jag kalla dem för motståndsrörelsen. Och jag hade funnit en metod som var väldigt effektiv att få dem att göra det jag ville att de skulle göra. Äta upp maten. Det var att säga att ser du inte vad fantastiskt god den här maten är? Och du kommer att älska den här. Nej, jag sa inte så. Jag sa, du får absolut inte äta upp den här maten. Vad du gör, så ät inte upp den här maten, för då blir jag besviken på dig. Då var det intressant helt plötsligt att leva i sig maten. Tänk om Josua och Nuns och Kaleb hade sagt detta istället. Jag vet inte om resultatet hade blivit lite framgångsrik för dem. Men ändå. Men Herrens härlighet visade sig på nytt för dem. Som på en gång han ville manifestera sig tillsammans med dem som trodde på honom. Han ställde sig på Josua och Kalebs sida att manifestera sig inför folket. Att påminna om den härlighet som de hade sett uppe på berget. Som liknade en eld. En förtärande eld. Jag tror att vi står inför ett sånt här avsteg på nytt. Att kliva över en tröskel in på ett nytt rum. Jesus säger att han har gått före oss för att han skulle förbereda rum för oss i den himmelska världen. Och det steget in i ett nytt sammanhang. Det ofta innebär det liksom, att vi vet vad vi har, men vi vet inte riktigt vad vi kommer att få. För några år sedan så hade jag en dröm och en vision att vi skulle ha så mycket folk i kyrkan att vi skulle måste öppna vikväggen. Att vi skulle fylla den här kyrkan. Och det är så märkligt vad mycket som har skett den här sista tiden. Av uppfyllelse av dessa visioner. Jag har fyllt den här kyrkan flera gånger. Till bristningsgränsen. Det senaste året. Men nu är det steg två. Inte bara fylla kyrkan och lokalerna här, utan att tillsammans stå inför Herren och lovsjunga honom som Herre och Mästare. Att Guds härlighet ska fylla detta tempel. Att varenda en som kommer in i kyrkan kommer att se Guds härlighet. Se Guds härlighet. Känna sig sedd av honom som vänder sitt ansikte till oss. Josua bok, det första kapitlet. Ska jag bara läsa inledningen där. När Herrens tjänare Mose var död sade Herren till Josua, Nuns son, Moses tjänare: min tjänare Mose är död. Stå nu upp och gå över Jordan, du och allt detta folk, in i det land som jag ska ge åt Israels barn. Varje plats där ni sätter er fot har jag givit er som jag lovade Mose. Från öknen till Libanon och ända till den stora floden Eufrat, över hela hittiternas land och till stora havet västerut skall ert område sträcka sig. Ingen ska kunna stå dig emot i alla dina livsdagar. Så som jag har varit med Moses så ska jag också vara med dig. Jag ska inte lämna dig eller överge dig. Var stark och frimodig, du ska som arv åt detta folk fördela landet som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem. Jag var stark och mycket frimodig så att jag håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har givit dig. Vik inte av från den vare sig till höger eller till vänster, så ska du ha framgång vart du än går. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas i det du företar dig och då ska du ha framgång. Jag kan stanna där. Fortsätt att läsa när du kommer hem. Första kapitlet. Låt inte denna lagbok vara ifrån dig. Tänk på den dag och natt. Giv oss idag vårt dagliga bröd. Jag tycker på ett speciellt sätt om Johannes julevangelien. Att ordet blev kött och bodde ibland oss. Ordet. När Jesus kom som Guds son till jorden så var han också ordet i verksamhet. Han var ordet förverkligat i kroppen som gick här nere ibland oss. Och han gjorde bara de saker som far ville att han skulle göra. Allt det han gjorde var på sin fars uppdrag. Josua fortsatte i Mose fotspår. Eller fortsatte på den väg som hade fört honom dit. Paulus han uppmanar i ett av sina brev: låt oss fortsätta på den väg som fört oss hit. Alltså fortsätta. Det finns en tendens ibland att vi likt Petrus och Johannes och de här som var med Jesus upp på förklaringsberget, härlighetens berg där, att här vill vi stanna, här vill vi bygga hyddor och här vill vi vara kvar, här var det härligt att vi blir kvar. Men Jesu fortsatta uppdrag är: följ mig, fortsätt på den väg som har fört er hit. Det blir en fortsättning. Och det är ju det här som gör det livet spännande med Jesus, att vi måste våga tro att det måste kunna få bli en fortsättning också på det här som vi håller på med nu under 2 år här inne, fredagkvällarna. Det måste bli en fortsättning. Och hur vi ska få till den fortsättningen, det tror jag inte vi kan bara resonera oss fram till, utan vi måste be oss fram till det. Vi måste be att nu Gud, nu får du vara med oss, så att vi utmärks bland alla dessa folk som vi nu har bland oss. Att vi utmärks bland dem. Bland dem. Att när vi sitter här i borden med muslimer, kristna från Syrien eller vilka de än är och kommer ifrån, så ska det utmärkas. Vi ska utmärkas att Gud är med oss. När jag ser mina nyvunna vänners status på Facebook och jag trycker på översättning och när jag googlar, så blir det ju lite konstiga meningar. Men nästan var och varannan mening som de skriver, de muslimer som skriver det här, kommentarer till sina vänners statusar, så är det Gud med i deras statusar. Att de, alla finns med där i nästan varenda mening. Gud välsigne dig och ditt hem och så vidare. Och jag tänker, hur ofta är det jag använder Guds namn i mina statusar och mina meddelanden och kommentarer på Facebook, att Gud välsigne dig och så vidare. Jag tror vi måste vara mer frimodig att ta ett beslut att från och med nu så ska vi vara mer frimodiga att föra fram Guds namn också i våra statusar och att visa att vi också står för sanningens ande, att Gud är med oss. Vi börjar gå mot landning, men fortfarande så är vi i luften. Ifrån Josua, det tredje kapitlet, då har Josua kommit in i sin tjänst och börjat känna av. Jag tror att han kände på av den här situationen som Mose gång på gång kände av, hur det var inte bara självklart, utan att det var motigheter och folket som var lite opportunistiskt mot honom och hans tankar och idéer, och det var lite kämpigt. Men så får han ett tilltal i Josua 3 och vers 5 läser jag. Och Josua sa till folket: helga er, för imorgon ska Herren göra under bland er. Helga er, rena er, för imorgon ska Herren göra under bland er. Jag tror att det är det Herren vill säga till oss för det här året som ligger framför. Helga er, för i år ska Herren göra under bland er. Herren vill göra under. Låta under ske som svar på dina böner, på mina böner, på våra böner. Gud vill göra under. Nya förbundet, nya testamentet, och kallelsen kom. Jesus kallade sina lärjungar. Och apostlarnas uppgift framför allt, när Gud, Jesus gav dem kallelsen att fortsätta, när han nu sen skulle vända tillbaka till Fadern, att vänta i Jerusalem till dess den helige ande kommer över er. Ska ni få kraft att bli mina vittnen intill jordens yttersta gräns. först här och sen kommer det att sprida sig. Och man funderade och tänkte, hur ska det ske? Men när pingstdagen kom, så kom Guds härlighet över dem. Den förtärande elden fanns där som flammor. Till och med gubbarna var flammor. Den förtärande eld. Eldens uppgift är att förtära allt orent. Det skulle inte finnas en uns av orenhet för att Guds ande skulle bekläda dem med sin kraft. Och där i Jerusalem så var det som på fredags här i kyrkan. Det fanns representanter för hela världen, den då kända världen, i Jerusalem. Hur är det i Bålsta och i Kramfors kommun idag? Ja, det är som på pingstdagen, kära vänner. Och är det någonstans Gud vill uppenbara sig, så är det där. Och utmärka sitt folk. Att ni är mitt folk. Det är inte Allahs folk som ska utmärkas, utan det är Guds folk. I Jesu Kristinas rens namn. Där apostlarna gick vidare. Så skulle de sprida en ny kultur i ett nytt område. Det har ju varit nästan hädiskt i svensk kristenhet och i pingst i synnerhet. Att våga kalla sig för apostel. Oj, vad sa jag nu? Han har sagt att han är en apostel. Det har blivit skriverier över hela pingstväckelsen. Det är en Guds gåva. Och en apostels uppgift är att sprida Guds härlighet på en ny plats. Och jag tror att vi måste få tillbaka apostlaämbetet i församlingen. Att Gud vill sätta sin prägel på sin församling. Genom apostlarna. En ny härlighet på denna plats. Vi behöver kanske nu först och främst inte söka oss till en ny plats och tänka att vi måste kanske starta en ny församling någonstans. Utan en gammal församling kan bli förnyad. Och få en förnyad kallelse. Och tänk ändå att vi kan vara missionärer här i vårt vardagsrum. Vi behöver inte åka till långt bort i stan och andra städer. Utan vi kan få vara missionärer här, där vi finns nu. Och vi når dem från långt bort i stan, därför att de finns här. Att sätta en ny stämpel på dem och inse att hos er finns verk i en Gud. Nådegåvor i funktion. En sak som är viktigare nu än någonsin tidigare kanske. Avslutningsvis så ska jag läsa ifrån andra krönikebokens femte kapitel. Så är det templet som har blivit byggt och Guds Herrens ark förs in i templet. Och jag läser ifrån vers 11 i andra krönikebokens femte kapitel. Och det hände att när prästerna gick ut ur helgedomen, ty alla präster som fanns där hade helgat sig. Helgen eder, ty imorgon vill Herren göra under. Till alla präster som fanns där hade helgat sig oavsett vilken avdelning de tillhörde. Och när leviterna, samtliga sångare, Asaf, Heman och Jeduten med sina söner och bröder stod klädda i vitt linne med cymbaler, saltare och harpor öster om altaret. Och tillsammans med dem 120 präster som blåste i trumpeter och trumpetblåsarna och sångarna på en gång och samstämmigt stämde upp Herrens lov och pris. Och när man lät trumpeter, cymbaler och andra instrument ljuda, och man började lova Herren därför att han är god och därför att hans nåd varar i evighet. Då blev huset, Herrens hus, uppfyllt av ett moln. så att prästerna för molnets skull inte kunde stå där och göra tjänst. Ty Herrens härlighet uppfyllde Guds hus. En lovsjungande församling. Och då handlar det inte om att jag har inte någon trumpet och jag kan inte spela. Jag spelar på sin höjd munspel för mig själv. Och det är ju inte mycket till lovsång till Herren. Men lovsång är en sinnesstämning. Det är en inställning till Gud. Att jag vill lovsjunga Herren. Hebreerbrevets författare säger att höja lovsången som ett offer till Gud. Inte för att jag känner för det, men därför att jag vill se Herrens härlighet. När Herren vänder sitt ansikte så talades det om, som jag inledde med, Guds närvaro bland sitt folk. När han låter sitt ansikte lysa över oss och han vänder sitt ansikte till oss, så är det en önskan om att Gud ska närvara, vara närvarande. Och hur är Gud närvarande idag ibland sitt folk? Jo, framförallt genom sitt ord. Ordet. Låt ordet inte vara långt ifrån dig, utan vara närvarande. Tänk på det dag och natt. Vad uppdraget eller uppmaningen han fick, Josua. Och Kolosserbrevet, jag avslutar med den uppmaningen som Paulus ger i Kolosserbrevet. Och då talar han om menigheten, gemenskapen, ha fördrag med varandra och förlåt varandra och så vidare. Och överallt detta ska ni klä er i kärleken som binder samman till en fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni blir kallade till genom enda kropp, och var tacksamma. Det är alltså ifrån Kolosserbrevets tredje kapitel jag läser. Och så säger han, låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn. Och tacka Gud Fadern genom honom. En uppmaning som vi kan ta till oss. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin härlighet. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för att du vill komma över oss på ett nytt sätt med din härlighet och låta det bli känt och manifesterat.